Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är väl kanske inte alltid så lätt att man är bästa kompis varje dag liksom. Men ja, jag tror ju att det känns mycket ett PR-trick det här från Ferres sida också. För i mina öra låter det lite uppförstorat, men som sagt, det är klart. Det är inte varje dag man är bästa kompis med alla, utan det är ju alltid en viss konkurrens inom ett lag också.
Veteranerna Björn Ferry och Carl-Johan Bergman har slutat, men Fredrik Lindström är kvar i skidskyttelandslaget. Och i den här intervjun som strax börjar ger han sin syn på det nya landslaget där han själv är ensam om tunga internationella meriter. Han har bland annat tagit 2 VM-brons. Han berättade också om sina reaktioner på Björn Ferrys nya bok. Hur var det? Förekom det mobbning? Lindström ger sin syn på det och på annat som han upplevde under sina tidiga år i landslaget där Ferry och Carl-Johan Bergman var de självklara stjärnorna på herrsidan och där det fanns en tydlig hierarki gällande allt från de bästa massagetiderna på läger till hur landslaget skulle resa. Och han berättade också varför han valde att stå på de äldre stjärnornas sida när de ville ha bort dåvarande tränaren Wolfgang Pichler, trots att han själv var rätt nöjd med upplägget. Veckans poddgäst är född den 24 juli 1989 i Bredbyn utanför Örnsköldsvik. Vi inleder med att lyssna på hur det gick till när han tog 1 av sina 2 VM-brons hittills 2012. En dramatisk massstart slutade med en spurtuppgörelse. Fransmannen Martin Fourcade vann loppet, men efter honom var det tajt. Johan Edlund kommenterade i TV4.
För såväl Storuman som Bredbyns stolthet.
Jag har väl alltid varit idrottsintresserad och haft närhet till idrott. På sommaren var det mycket fotboll, vintertid så kombinerar jag hockey och skidåkning. Och det är väl så på en liten by liksom att det var, man samlades med kompisarna och hade spontan idrott. Det var liksom, det var ju mycket av det roliga som hände. Så jag njöt väldigt mycket av idrotten redan från liten ålder.
Mm. Du kommer ju från Örnsköldsvik, så att hockey ligger ju nära till hands då.
Ja, men precis. Jo, jag kommer från Bredby, några mil utanför Örnsköldsvik. Det brukar jag vara noga att poängtera. så att det är 4 mil, men ofta, jag tror, Bredbyborna tycker att avståndet är ännu större. Liksom, de vill gärna, poängtera, liksom, de från stan och vi i Bredby. Så för att inte trampa någon på tårna. Men det var ju hockey i Bredbyn också och så där, så att jag minns ju när man var liten, och speciellt det med att kombinera hockey och skidåkning, det var nog ganska intensivt att vara förälder till mig liksom. Det kunde vara skidtävling på morgon i ena delen av kommunen, och sen var det hockeymatch på eftermiddagen då någon annanstans, så att det var nog ganska mycket skjutsande. Och men jag tyckte det var kul, men till slut kommer man ju till en punkt och då det tar för mycket tid. Ja, så att då fick väl hockeyn ge vika där någon gång när jag är 12-13.
Mm. Men vad kom först? Kom hockeyn eller skidåkningen först när du var ännu mindre?
Det har nog varit skidåkningen först hela tiden. Men jag höll ju på, alltså det var nog jag vet inte när liksom det här minstingarna när man samlas och har första hockeylaget, men jag tror att jag hade åkt lite mer skidor och kanske varit med på någon sån här skidkul kallade de det. Det var skidträning för de allra yngsta. Man åkte väl mest omkring och ramlade och hade roligt.
Kommer du ihåg din första skidtävling?
Jag har nog ganska dåligt minne, för jag tycker jag har inga starka minnen av någon tidig skidtävling eller sådär, utan det är mer fotografier man har fått se och lite sådär fått berättat för sig.
Kommer du ihåg någon, har du någon sån här minnen, barndomsminnen från när du spelade hockeymatch och så?
Ja, det är väl enkelt att komma ihåg de gånger man gjorde mål. Jag var back och ja, var väl inte så ofta uppe i anfallszon överhuvudtaget. Men någon gång så, ja, om det var en eller två gånger så vet jag inte. Jag fick för mig att jag skulle åka in i zon där och ja, något mål lyckas jag göra. Så det minns jag.
Ja. Men sen så blev det att du valde skidåkning då, inte skidskytt utan skidåkning. Och körde på det ett tag när du var 10-12 år, eller?
Ja, jo men precis. Då blev det så där när jag är ja, runt 12 kanske. Då blir det liksom en vinteridrott och en sommaridrott. Så det var fotboll på sommaren och skidåkningen där på vintern. Och ja, men det är ju där någon gång jag börja fatta ordentligt tycker det så här för skidåkningen och det är då någon gång man börjar få åka lite nationella tävlingar och så där. Och ja, men det gick ganska snabbt, så såg jag ju att jag liksom växte på mig och blev ganska duktig på att åka skidor och då blir det också en motivation i sig. Det var väldigt roligt att se att jag börjar åka snabbare och snabbare.
Har det någonting att göra med skillnaden mellan en lagidrott och en individuell idrott, tror du?
Ja, inte för mig. Jag gillar lagidrotter fortfarande liksom, och tycker det är väldigt kul när man samlas och gör någonting tillsammans. Så jag tror att även som skidskytt så är jag ganska mycket en lagspelare och alltså, vi gör ju mycket tillsammans på läger och i träning så där, och jag vet hur pass beroende jag är av omgivningen, så att jag tror att det har varit bra att jag höll på med lagidrotter som liten också. Det har gett mig i varje fall kvaliteter som jag kan nyttja även som individuell idrottare.
När upptäckte du att du var så pass bra så att du skulle börja satsa ordentligt?
Ja, alltså, ja, det är väl där när man är ungdom, kanske 14-15, då började jag se att jag kunde åka ja, men bland de bättre i Sverige och så där. För som liten var jag inte alls någon särskilt duktig skidåkare eller så där, utan där på distriktsnivå då höll jag mig ofta ja, utanför pallen och en bit ner, men liksom, det var år för år och liksom klättrade sakta men säkert lite grann där och till slut så ja, när man får börja möta nationellt motstånd och man ser att man kan vara bland de 10 främsta eller någonting, så då börjar jag förstå att ja, men jag kanske har lite fallenhet för det här ändå.
Hur viktigt var det för dig att vara duktig?
Jag har väl egentligen aldrig brytt mig så. Alltså jag tror självförtroendet har jag nog liksom haft hela tiden. Alltså att resultaten har inte alltid varit det viktigaste. Men sen samtidigt så när det går bra också så får man ju mycket positivt från omgivning och sådär. Och att det liksom, det tycker jag väl är. Det tror jag alla tycker är skönt att höra, att man är duktig på någonting och sådär. Så att det gav lite, liksom, lite bränsle till den här satsningen. Men annars så, jag har varit ganska duktig på att lägga alltså, sämre lopp och sådär, att lägga det bakom mig. Det är jag inte den som ältar sånt allt för länge.
Hur nära var att det blev en skidkarriär då istället för skidskytte?
ja, jag höll ju det öppet så länge jag kunde. Alltså, för det var ju så när jag skulle söka då, skidgymnasiet så var jag inte alls säker på vad jag ville göra. Och jag hade egentligen bara precis provat på skidskyttesäsongen eller säsongerna innan. Och visste att jag tyckte det var kul, men jag var inte säker på om det verkligen var det jag ville satsa på, eftersom ja, jag var så pass duktig längdåkare också, så att jag hade kunnat komma in på alltså längdskidgymnasiet också. Men då valde jag att gå på skidskyttegymnasiet, och det var väl lite grann så där med tanke på att ja, går jag längd då kommer jag ju inte ha någon tid till någon skytteträning, och då blir det ju som att jag väljer bort det helt och hållet. Medans, ja, men går jag skidskyttet då har jag ju alltid, jag kommer ju att träna som en längdåkare ungefär, och jag har ju liksom hela tiden det är kvar på något vis. Så det var en liten safe val jag gjorde där. Sen är det ju under åren på gymnasiet som det växer fram mer och mer att det blir skidskytte, och jag kan ju inte säga när jag valde riktigt, utan det blev som att det växte över och blev mer och mer skidskytte.
Men jag läste någonstans, jag vet inte om det stämmer, att du började köra, du körde dina första skidskyttetävlingar bara säsongen innan du skulle söka till skidskyttegymnasiet. Stämmer det?
Ja, jo, alltså jag kanske gjorde någon så där mer klubbtävling ytterligare en säsong innan, men de första liksom nationella tävlingarna, det gjorde jag säsongen innan det var dags att söka gymnasiet då. Så att det var ju väldigt, jag var ju väldigt färsk som skidskytt när jag bestämde mig för att söka, och jag tror att många tyckte det var lite överraskande att jag valde att gå skidskyttegymnasium, för ja, men längdgymnasiet och den liksom traditionen, i varje fall i Sollefteå, är ju väldigt stark och sådär, och liksom kanske den som vad ska man säga, ha en högre status eller sådär, men jag tyckte ju skidskytte var så himla roligt och ville testa på, och så därför blev det skidskytte för mig.
Men det man kan, det som jag slås av då, är ju hur det är möjligt att bara ha en tävlingssäsong bakom sig och sen komma in på ett skidskyttegymnasium, och vad det säger om svensk skidskytte.
Ja, nej, det är ju inte, ja. Oh, men det är ju ingen som är, alltså när man är 14-15, det är ju ingen som är något proffs på något sätt liksom, och hållit på med skidskytte jättelänge, utan det är väl en sport där du ofta börjar lite senare liksom. Det finns ju inte liksom ungdomsklasser lika långt ner som det gör på längdåkning och sådär, så att alla börjar ju någonstans som skidåkare. Så att jag tror att det är lite svårt när det är dags för de här intagningarna till skidgymnasiet, för att det är inte så jättemånga, och ja, men det är ju så med tidig selektion eller man ska säga, alltså det är inte lätt att veta vem som är den kommande stjärnan eller hur det är. Men jag gissar att ja, men då, eftersom jag hade visat så fina resultat som längdåkare, så blev ju det, ja, jag blev ju intressant på det sättet. Så att ja, alltså det tror jag de tyckte var kul att jag valde att söka skidskyttet.
Var du duktig i skolan?
Ja, det var jag. Jo, men det ja, liksom, vad ska man säga? Ja, men jag har väl alltid liksom, när man går in för ett prov eller något, alltså jag vill gärna förbereda mig och göra det bra liksom. Det tycker jag är viktigt, och det var ju så här, man hade ju som målet att man ville in på skidgymnasiet, och ja, men det är nog bra betyg liksom från högstadiet, och så på gymnasiet också så jag hade väl ganska lätt för skolan egentligen, så jag kanske inte la ner utlöst mycket jobb på det, men ändå att jag, ja, det delades ut betyg, och man kunde ju ganska lätt se vad som krävdes för de här olika betygen, och jag strävade ofta alltså högt liksom, och ja, ville göra bra ifrån mig, så att
ja. Det låter som att du hade toppbetyg så högt som det går.
Ja, nej, inte helt. Jag har väl språk har väl inte varit min starka sida. Men annars, jag gillade ju alla de här naturämnena och sådär. Och det, ja, det gör jag väl fortfarande. Det är något som jag gillar.
Hur ser du på jämförelsen? Det kanske inte är så många som jämför, men ändå just det här med tanke på skidskyttelandslaget och skidlandslaget. Status och så vidare. Med tanke på just att du behövde bara tävla en säsong för att komma in på skidskyttegymnasiet och så. Är det någonting du tänker på?
Ja, det har väl alltid... Alltså, längdåkningen har ju alltid haft en större bredd. Och liksom, det har ju varit tuffare att ta sig in i landslag och så vidare. Men alltså, det var ju... Egentligen var ju det en... alltså, skidskyttet lyckades ju locka över mig. Det var ju mycket för att när jag gick där på gymnasiet och... Alltså ganska snabbt så fick jag ju prova på att åka internationella tävlingar, åka junior-VM och redan, liksom redan där så har man ju börjat vinna över mig till skidskyttet, medans jag såg ju många duktiga längdåkare på gymnasiet. Alltså de gick ju, liksom de tog studenten och alltså var ju superduktiga, men de hade ändå inte fått testa på internationella tävlingar och så där. Medan jag... Ja, jag fick redan i årskurs 1 åka iväg på junior-VM till USA, liksom. Det var ju en mäktig resa att få göra och liksom, ja, det kändes som att jag var, liksom, jag hade tagit några steg redan mot världscup och landslag, liksom. så att det fick ju mig att, ja, gilla skidskyttet ännu mer egentligen.
Och så smög du in, kan man säga, i skidskyttelandslaget bakom när det fanns äldre veteraner, så att säga, Björn Ferry och Carl-Johan Bergman bland annat. Hur kan du komma ihåg hur det var att komma in som ny?
Ja, det var ju en väldigt stor åldersskillnad. Både Carl-Johan och Björn är ju 10-11 år äldre än mig, och så såg det ut ganska lång tid. Det är ju nu på senare år som det har skett en föryngring, och till den här säsongen har det väl en, ja, den riktigt stora skillnaden. Nu är vi ett väldigt ungt lag och, ja, ett helt nytt lag helt enkelt. Men det var ju supernyttigt för mig att få kliva in i en sån miljö. Det fanns världsstjärnor både på dam- och herrsidan, och jag kunde liksom, ja, se och lära. Det har varit tror jag en styrka för mig att ja, men jag har förmågan att kunna härma och liksom ta in saker från andra och göra, ja, göra det till min grej lite grann, att ja, plocka godbitarna lite grann så där.
Som till exempel vad då? Kan du ge exempel på hur du drog nytta av att se de som var många år äldre?
Ja, nej, men det är ju så där när man kommer in då i ett sånt bra gäng, så alltså, ögonen är ju vidöppna och man liksom tar ju åt sig allt som finns. Alltså det är ju både skjuttekniskt och i åkning, liksom att få åka efter någon och härma teknik, liksom. Det är ju ett jättebra sätt att lära sig nya saker och, ja, men egentligen bara befinna sig i en miljö där omgivningen är lite bättre, lite starkare, lite, ja, duktigare än dig själv, så automatiskt så dras du åt det hållet själv. Och det känner jag, det har jag haft hela tiden egentligen. Att jag har varit i stimulerande miljöer. Det har varit ofta tränat med de som har varit lite äldre och sådär. Och det är ju väldigt motiverande när man ser att man knaprar in på de som finns där framför.
Men hur känns det nu då inför den här säsongen när inte alla, men nästan alla har lagt av? Att nu är ju pressen på dig. Nu är det du som är den mest kända skidskytten och det är dig som folk har högst förväntningar på. Hur ser du på det?
Ja, nej, jag inser ju själv att det kommer bli en ny situation. Men där är det ju liksom, ja... Jag kommer ju göra mitt absolut bästa och liksom vi får se vad det kan räcka till. Jag har en högsta nivå och behöver jobba på, ja, såklart höja den lite, ytterligare lite, men och bli lite jämnare i mina prestationer och sådär. Så att jag jag tror ju på mig själv och jag har gjort en bra förberedelse nu, så att jag känner mig ju på rätt spår inför säsongen. Men sen är det ju så där, det är svårt att fylla platsen, alltså fylla flera personers platser och stora profiler som nu har slutat, så att det blir en liten ny start. Och jag ser mycket fram emot våra stafetter kommande vinter här, nu när det sker ett generationsskifte och vi får, jag tror det är något som kan svetsa oss samman, och liksom, det vore kul om vi kunde få lite lagframgångar lite så här tidigt, och vi får liksom jobba oss in i den här nya konstellationen.
Vad är oddsen för det då, att ni når framgångar?
Ja, stafett brukar det väl heta. Nej, det är klart att vi har ju inte samma lag som vi hade exempelvis i fjol, utan Carl-Johan och Björn kommer ju synas att de har slutat. Men samtidigt så nu blir det ju, de som har stått lite grann på gränsen och utanför får ju ett helt annat förtroende den här säsongen, och förhoppningsvis växer det fram ett stort självförtroende, och det, ja, det ena leder till det andra liksom, att det kan växa fram någonting bra.
Kan det till och med vara just det bra att det nu finns syre över till de nya?
Ja, men det tror jag. Jag tror att i förändringar sådär, så när några stora, det gäller väl säkert alla arbetsplatser och så här, många tänker hur ska det bli nu när de här slutar och hej och hå, men samtidigt så då skapas det också ett utrymme för andra att kliva fram och ta mer plats än de har gjort tidigare, och den där förändringen kanske sker snabbare än vad många tänker och tror.
Hjälper du de som är yngre nu som kommer in?
Ja, men det gör jag ju så mycket jag kan, och som sagt så jag tycker det är viktigt att vara i en miljö där man tillåts utvecklas, och det, ja, att vi hjälps åt helt enkelt, och det tycker jag är något som är vår styrka och har varit under många år, så att jag ser gärna att den delen lever vidare liksom.
Är det bra stämning i truppen?
Ja, jo, det är det. Nu är det ju många nya ansikten och sådär. Ja, nu är det ju... Ja, jag är 25, men är ju åldermannen i laget liksom. Så det... Ja, det blir lite annorlunda. Men stämningen är ju bra. Det blir lite andra diskussionsämnen när man pratar med de som är 10 år äldre, som Ferre och Bergman, mot nu de nya damerna i laget som är ju 7-8 år yngre än mig liksom. Så då förstår jag, det blir ganska stor skillnad så, men jag tycker jag har väldigt roligt när jag är iväg på läger.
Jag frågar det därför att Björn Ferry har ju kommit ut med en bok, och i den boken så framför han ju ganska många åsikter om ganska många saker. Bland annat tar han ju upp och säger att det har varit dålig stämning i skidskyttelandslaget. Främst kanske på damsidan som man skriver om, men också överhuvudtaget. Hur ser du på det?
Ja, jag har ju inte läst någonting ur boken själv eller sådär. Men det är väl... Ja, vad ska jag säga egentligen? Alltså det har ju varit... När det är individuella idrottare som sätts ihop så här som man gör när man hamnar i ett landslag, så det är ju inga... Det är väl kanske inte alltid så lätt att man är bästa kompis varje dag liksom. Men ja, jag tror ju att det känns mycket ett PR-trick det här från Ferres sida också. För i mina öron låter det lite uppförstorat, men som sagt, det är klart. Det är inte varje dag man är bästa kompis med alla, utan det är ju alltid en viss konkurrens inom ett lag också.
Mm. Det som han, utdrag som har kommit, så att han beskriver det framförallt att det har varit dålig stämning i damlaget eftersom de starka inte har släppt in de svaga och så vidare. Där de svaga då skulle vara i form av Ingla Andersson och Anna-Karin Strömstedt och så vidare. Märkte du någonting sånt under tidigare?
Nej, inte så mycket som det känns som det har fått fäste nu liksom i tidningar och så där, utan ja, det var ja, kanske lite grann någon gång så där, men inte så mycket som, och inget konstigt i det heller, tycker jag.
Och han skriver också, ja, han var väl den informella ledaren bland åkarna. Håller du med om det? Att han var den som förde åkarnas talan och sådär, gentemot kanske Wolfgang Pichler då, den förre förbundskaptenen och tränaren? Eller kanske hans egen bild bara, eller vad säger du?
Ja, alltså, ja, det finns väl alltid lite informella ledare, eller vad ska jag säga, i en grupp. Och ja, speciellt när jag kom in i laget, så jag menar, han var ju så väldigt mycket äldre än vad jag är, och så väldigt mycket mer erfaren. Och jag minns ju i början där, så tänkte man, jaha, själv tyckte man ju var fantastiskt att vara med i ett landslag, men liksom de här som har varit med länge och sådär, de ställer ju ännu mer krav på omgivningen liksom, och vill ju att det här ska leda till världsklassresultat och vet vad som krävs och sådär. Och där, så där tyckte man, ja, vad kan det spela för roll om, ja, nu kommer jag kanske inte på något exempel på en gång, men alltså, man tyckte själv att det var bagateller liksom, att om det handlar om någon, jag vet inte, någon handling eller alltså någon, ja, hur man fick liksom tid hos massören, alltså det var, jag tyckte det var liksom små saker, och jag tyckte det här är jättebra liksom mot var jag kommer ifrån, men där kunde ju, ja, men kanske framförallt Färre och Bergman då, som hade varit med och var de, ja, de duktigaste liksom, de kunde ju också ställa lite mer krav då.
Och när Wolfgang Pichler sen fick lämna sitt uppdrag efter OS i Vancouver 2010, hur pass mycket var det ett beslut från er åkare?
Ja, det var väl ganska mycket, alltså, att vad ska man säga, det hade ju varit både som Färre och Bergman och så där, hade ju haft Wolfgang, det var ju nästan den enda tränare de har haft i hela liksom elitkarriären, och ja, någonstans kom man väl till en punkt där det, ja, man vill prova något nytt, och liksom, ja, när man börjar känna igen liksom, man vet hur hur träningssäsongen, hur allting ser ut liksom, och det är skillnaderna som blir efter, ja, 8-10 år som med samma tränare blir ju väldigt små liksom, och så där, så att det fanns väl ett intresse hos åkare att vi, ja, att testa något nytt då. Jag hade ju nyss kommit in i det, så att för mig var det ju fortfarande ganska nytt, men jag var ju liksom mån om att vi skulle fortsätta ha det så här som vi har haft, att alla har liksom en gemensam tränare, och att vi kör samma pass och att vi hjälps åt liksom, så att det inte blir allt för liksom uppsplittrat, och ja, man tränar var för sig, och även fast vi är på läger och tillsammans, och så ska den ena göra det och den andra det liksom, utan jag var ju mån om att ja, men få träna med Färre och Bergman, som var, ja, min referens mot världseliten i laget.
Men det var på gång att det inte skulle bli så då, eller? Eller var det därför du hakade på, alltså du tyckte att det var okej, okay, det de ville, eller?
Ja, men precis, jag kände ju att jag ville, ja, kanske de viktigaste personerna för mig då, det kändes som att det var ju av de andra aktiva liksom, sådär, så att jag hängde ju liksom med i den, på den sidan, man ska säga.
För dig personligen hade det inte spelat någon roll, så att säga, det hade funkat med Wolfgang Pichler också?
Ja, eller jag hade ju liksom fått, jag tyckte jag hade fått en väldigt bra start med Wolfgang. Det blev ju liksom, jag tror att hans träning och hans liksom sätt att vara ledare, det var ju väldigt bra för mig att få lära mig det, ja, men som junior när jag kom med i laget, och det blev ju liksom en väldigt, ja, det var en väldigt stark liksom lagkänsla där i början så där, och fasen, jag fick ju stora framsteg tidigt liksom, men samtidigt så hade ju, Ja, men sen när man märker att hela gruppen kanske inte riktigt hänger med på det, så ja, då vill jag ju fortsätta vara del av det.
Så hellre att du, ja, du gick med, hängde med de andra så att säga, för att det skulle bli så bra som möjligt för dig? Eller?
Ja, men precis. Ja, så kände jag då.
Mm. Hur ser det ut nu då med upplägg av träning och så vidare för din del?
Ja, men det är ju, alltså mycket har ju levt vidare från den tiden, och det är ju så nu också att vi har en landslagstränare och som alla aktiva har då, och men med den skillnaden att ja, Johan är ju ändå kanske lite mer öppen för att lyssna till liksom vad de aktiva säger. Wolfgang vill ju gärna ha det på sitt sätt liksom, och det, that's the only way. Men Johan är ju liksom en lite annan ledartyp, men jag tycker ändå vi har kvar den här ja, delen att vi, när vi är på läger så tränar vi tillsammans och gör det ja, på bästa sätt för att ja, hjälpas åt framåt helt enkelt.
Mm. Vad händer om du och ni, alltså Sveriges skidskyttar, inte lyckas nu den här säsongen som kommer?
Ja, ingen aning. Jag har inte tänkt så mycket på misslyckanden, utan nej, det vet jag inte. Jag gör mitt bästa, får vi säga då.
Mm. Du säger också det att du var ju tidigt in i landslaget. Du var ung när du kom in. Du är fortfarande ung. Och du är tidig med allt. Du är gift och du har barn också redan.
Ja.
Ganska ungt är väl det. Hur funkar det i kombination med elitidrottssatsning?
Ja, alltså, jag har väl sett det som en styrka att jag hela tiden har haft en stor trygghet i familj och sådär. Och det tror jag har varit, det har jag sett som en styrka, som sagt, att ja, man har alltid haft något, och jag har liksom inte haft vad ska man säga, många andra kanske, ja, det har varit mycket funderingar om kärleken och tjejer hit och tjejer dit och olycklig och lycklig omgångar liksom. Jag har liksom gått ganska snabbt fram och ja, har en fantastisk fru och nu ett barn också, så att det har ju varit ja, en trygghet för mig.
Fru och barn som är med på den här resan, vi spelar in det här i Ramundberget där ni är på läger, och där är familjen med. Funkar det bra?
Ja, det är första. Det är som ett test med den delen. Det är Ruts, lilla Ruts, det är dottern då.
Rut, fint namn.
Ja, jo. Det gillar vi också. Nej, men det är liksom första utflykten, och ja, men för mig känns det viktigt att ha familjen nära. Jag är ju borta så väldigt mycket när det är dags för, alltså när tävlingssäsongen drar igång, så är det ju långa perioder man är borta, och nu, ja, nu när jag är så pass ung också, liksom en skidskyttekarriär kan ju vara väldigt lång, och jag känner att jag vill liksom inte ge upp någon del av det här, utan jag tror att det är nödvändigt att vi får vara tillsammans lite mer liksom. Och en sån här tillfälle är ju perfekt när jag åker iväg på lägret. Familjen hänger med.
De som jag har intervjuat och som har varit med i den här podcasten tidigare som har barn säger ju att barnen har tagit bort egofixeringen som kanske annars lätt blir när man är elitidrottare och har bara sig själv att tänka på. Hur har det varit för dig?
Ja, jo, men till viss del. Det var väl, tänkte jag, senast igår så ja, men vi märker att Rut, ja, jag menar, hon är ju bara några månader, så att allting är ju nytt, och ja, nu igår så är hon inte lite täppt i näsan liksom. Vi börjar fundera så här, hon verkar lite missnöjd och så där, och själv så ja, visst, alltså som idrottare blir man ju stressad liksom om jag själv skulle vara täppt i näsan och liksom så här nära säsongen. Men nu känner man ju en helt annan grej. Nu är det ju liksom, ja, vilken dag som helst. Jag tar nästäppan liksom åt dig, bara du slipper liksom. Så man får ju liksom andra referenser. Och, ja, men det är skönt på sitt sätt också.
Mm. Men att om hon blir sjuk som ju små bebisar och barn blir, det är ju inte heller bra. För dig då, för ni är ju så otroligt rädda för smitta. Ju, att bli smittad av vad som är förkylning och sånt under säsong.
Ja, nej men precis. Det blir väl en... ja, under säsong så blir det ju på ett annat sätt. Och liksom inför mästerskap och sådär, det är klart då... Då blir ju jag mer försiktig också, men liksom under sommar och höst och sådär så... Ja, jag kan inte heller tänka mig att liksom ta avstånd från familjen. Liksom om, ja, det beror ju på hur det är, liksom, men en liten täppnäsa hos Sara eller Rut, liksom, det är inget som skrämmer bort mig under stora delar av året. Men det är klart, det finns ju perioder då man... Ja, verkligen vill undvika det, och då, ja, då får man hitta på en liten B-plan där.
Mm. Rymma hemifrån, eller? Ja, vilken är B-planen?
Ja, det är väl det, precis. Nu har vi ju flyttat närmare familjen och sådär också, så det får ju kanske bli att flytta in i pojkrummet igen.
Utanför den här bubblan som du lever i som skidskytt, hinner du göra någonting annat? Har du andra intressen? Och... Ja, nu är du småbarnsförälder, så att nu kan jag förstå om det finns. Men alltså,
ja,
förutom
exakt.
Det...
Nej, men precis. Det, nu är det ju ett nytt liv man har börjat lite grann som förälder. Men annars är ju... Alltså, de stora intressena är ju idrott och friluftsliv. Så, alltså, idrott följer jag ju gärna SHL-hockeyn med mod och hur det går där. Det är liksom ett stort intresse. Och ja, fotbollen så är jag noga och kolla hur det går för Anersjö, klubben där hemma, liksom, och följer deras seriespel. Men annars är det ju liksom friluftsliv och vara ute i naturen är det jag gillar. Så jakt och fiske försöker jag ju hänga mot när jag får stunder över. Det är ju ganska... Det är ju mycket träning och mycket... Ja, man lever ju ett speciellt liv som uthållighetsidrottare, och att det är en ganska krävande livsstil. Så att det blir inte så mycket som jag kanske hade hoppats, men jag ser väl att efter en karriär så kommer det säkert bli mer av den delen.
Och när är efter karriären då?
Ja, det... Jag ser väl inget... tydligt slut nu, liksom, utan jag fick ju en glad nyhet här i höst också att Östersund har vunnit skidskytte-VM 2019, så där ser jag ju liksom fram tills dess ser jag mig som aktiv skidskytt, och så det är ju ytterligare 5 år.
Ja, det är ju ett OS också då.
Ja, men precis, det har ju hela tiden varit, det har jag ju liksom. Ja, när man summerade förra säsongen så var ju liksom, då kändes det som ett självklart steg att ja, jag vill göra ett OS till och försöka ta den där OS-medaljen som man har drömt om sedan man var liten. Så att dit såg jag ju, men då som sagt i höst här så kändes det som att det lades till ytterligare ett år på det här skidskyttelivet, och om allt går som det ska, liksom, så ser jag ju att jag håller på tills absolut 2019.
Mm. Så du har, är du noga med att se målet, om man säger då, ja, 2019 då till exempel, och en tydlig väg dit, eller hur är du när du jobbar liksom mot målsättningar?
Men så är det, alltså, det finns långsiktiga målsättningar, och just nu handlar de ju flest om OS då, om 4 år, liksom. Det är ju liksom, det är där jag ser mitt nästa riktigt stora mål då. Men sen på vägen dit så vill jag ju följa min egen utveckling, och liksom, jag försöker alltså se vad som kommer att krävas när vi är där 2018 och det är dags för OS, liksom, och se vilka kvaliteter jag behöver jobba med för att bli den här skidskytten som verkligen har bästa möjliga förutsättningar för att ta de där medaljerna. Så det finns ju hela tiden områden att jobba med och som nu till nästa säsong är jag väldigt mån om att förbättra mitt skytte som var lite svajigt i fjol, och det som skiljer mig från de duktigare skidskyttarna just nu då. Så att där, det är liksom ett sånt där mål för den här säsongen.
Mm. Du har ju två VM-brons i karriären som sportsliga höjdpunkter, så att säga. Om du ser lite närmare, eftersom ni kör VM varje år, hur ser du på den här vintern?
Jag har ju liksom som mål att hela tiden bli bättre, och jag vill ju gärna få med mig, när jag summerar karriären vill jag gärna ha någon VM-medalj av äldre valör än de här bronsen jag har, så att är jag frisk och har liksom formen på plats, och då kan jag ju, jag har ju vunnit världscuplopp och varit med i toppen, så att jag vet ju att kapaciteten finns där, så att det är klart att när jag kommer på ett VM så tänker jag ju medalj, och det är det jag vill köra för.
Mm. Ser upplägget för den här säsongen ut likadant som tidigare, eller har du ändrat något, eller vad?
Ja, ska man jämföra förra säsongen med den här, så blir det ju lite annorlunda med, ja, i fjol spelade jag ju ganska hårt liksom på OS, och det var där jag ville ha min absoluta formtopp, och liksom stod ju över en del världscuptävlingar och försökte pussla ihop det här för att göra det optimalt för just OS då. Nu den här säsongen ser jag väl mer liksom, ett större mål är ju alltså hela totala världscupen, alltså att göra en genuint bra säsong liksom. Det, så jag går in i säsongen och ser fram emot varje världscup på ett annat sätt mot förra året, och då liksom allt var på OS egentligen.
Mm. Om du jämför med till exempel förra året då, hur känns kroppen av, vilken form och vad har du för, känns det bra liksom?
Men det känns bra. Jag har ett bra träningsår i ryggen, och det är ju sådär, nu är man inne i, när det bara är veckor kvar till tävlingssäsong, då är man ju alltid lite sådär, hur det ska gå i vinter liksom, och var står jag egentligen, och lite svårt att säga, men tryggheten ligger ju i att träningsåret har varit så pass bra och bekymmersfritt, och liksom de små tester och liksom indikationer man kan få från träning, det har sett bra ut, så att jag är optimistisk och går in med den inställningen.
Mm. Ja, din horisont, eftersom du är ganska ung, kanske finns långt borta, men om man tänker så här då, vad gör du om 10 år?
Ja, de flesta idrottare brukar väl snacka om att då kanske jag är förälder och sådär, men den har jag ju liksom bockat av redan, så ja.
Du kanske har 2 barn eller 3 barn då?
Ja, men precis. Jo, det är väl inte otroligt att det blir någon till på den fronten, men jag har liksom inte sett så mycket bortanför skidskyttekarriären, utan jag är som så mitt uppe i den på något vis, och det är ju liksom det enda jobb jag har haft egentligen, och ja, det jag kan, så att det är ju en trygghet i sig, och ja, nej, 10 år, det är lite svårt att greppa, jag vet inte riktigt, det är rätt öppet.
Du kanske fortfarande tävlar?
Ja, kanske. Alltså det finns ju fenomen i vår idrott som håller på när de är 40 och tar OS-guld. Jag tänker på Ole Einar. Han fyllde 40 och så en månad senare så tog han 2 OS-guld i Sochi. Så att det går att hålla på om man är motiverad och sådär. Så det minns jag ju när jag kom i laget, att Ferry var ju snabb och berättade för mig, välkommen hit liksom, nu har du en 15 år framför dig här i det här gänget liksom. Och jag är väl halvvägs på den i varje fall.
Om du inte hade hållit på med skidskytte, vad hade du gjort då tror du? Vad hade du jobbat med?
Ja, Jag vet inte riktigt. Ja, för det är väl för sig för att säga att ja, men då hade jag nog på med skidåkning. Ja, nej, för det har ju varit idrott och sådär. Men som sagt, skolan tyckte jag om också. Så jag hade säkert pluggat vidare. Och det är väl frågan. Ja, det är väl kanske nu någon gång man hade tagit en examen och gått ut i yrkeslivet någon annanstans. Det är, ja, svårt att säga, men för man är ju så inne i det här med idrottandet nu, så att man, det är sällan man tillåter sig filosofera hur det hade varit om det hade varit något annat. Men om jag ska gissa ändå då, så är det ju, ja, jag gillade ju naturämnena och liksom, ja, norrlänning, skogen, jag vet inte, man kanske hade hamnat i...
Du är skogsägare, är det?
Nej, inte jag, men ja, pappa har ju skog och sådär, så man har ju varit, och han jobbar i skogen, och det är väl lätt att man skulle följa i de fotspåren lite grann. Det är väl kanske den säkraste gissningen, om man ska säga det. Ja, något sånt skulle jag kunna tänka. Mm.
Men nu är det så, nu stannar du kvar i bubblan i några år till.
Ja, jo, men det är, och jag tycker det är så himla kul, så att det är, jag håller mig gärna i den här bubblan.
Vad bra. Tack så mycket.
Tack själv.
Mer syre i det nya skidskyttelandslaget. Det återstår att se om det betyder fler framgångar. Nästa vecka är en färsk bragdmedaljör gäst i podden. Charlotte Kalla har ju redan varit med. Det här handlar om en av de andra i guldlaget från Sochi. Och jag påminner om att min kollega Olof Lund har en intressant fotbollspodcast. Senaste gästen är Andreas Haddad, som bland annat berättar om vägen in i och ut ur kriminaliteten som blev hans identitet när fotbollskarriären tog slut. Niklas Wikegård har en hockeypodcast också. Peter Forsberg och Tommy Salo, två av gästerna. Hur mycket som helst att lyssna på alltså. Vi hörs igen om en vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.